Varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av CVE-podden. Det här avsnittet är en fortsättning på tidigare avsnitt om hur mobila stödteamet rent konkret ger stöd. I förra avsnittet tog vi upp hur man kontaktar CVE och hur ett samtal går till. Det här samtalet handlar om vad som händer sen med ett ärende. Och jag som pratar just nu heter Jenny Sonesson och är pressansvarig för centret. Med mig här idag har jag Marcus Hjelm. Hej Marcus Hjelm.
Hej hej.
Och du leder det mobila stödteamet och du har en bakgrund inom Försvarsmakten och du har varit gymnasierektor också.
Stämmer.
Det stämmer va? Ja. Och här på min vänstra sida så har jag Elias Lomfors Karlberg som är rådgivare och arbetar inom mobila stödteamet och även håller i centrets kontakter med trossamfund. Hej Elias.
Hej hej.
Så, då kör vi igång. Och första frågan är till dig Marcus. Du leder det mobila stödteamet. Och vad är det för bedömning som görs om ett ärende ska få stöd eller inte?
Ja, det första som inträffar är att vi initialt önskar få så mycket information som är möjligt och som man kan dela i ärendet. Och det är upp till den som hör av sig till oss att avgöra det. Och sen ställer vi frågor och utforskar utifrån den information vi får. Och det handlar från våran sida mycket i att initialt sortera och identifiera behovet. Vad har man tagit reda på? Vad vet man? Vad tror man? Och finns det några luckor i det kunskapsunderlag som behövs? Och med stödet av liksom det frågebatteriet som vi ofta kör med så får vi en liten bättre bild kring vad vi ser och vad vi tror att det är för behov som finns. Och sen får man initialt alltid minst någon form av direkt återkoppling vid samtal de hör av sig. Så man får alltid ett svar på någonting där man hör av sig. Och just det här med att utforska det samtal som kommer in, det har vi lärt oss att det är helt avgörande från vår sida.
På vilket sätt då?
Ja, men för att ibland så kan det vara så att den som ringer in behöver ta reda på mer. Den som ringer kanske har luckor i den information de sitter på. De har kanske fått ett uppdrag, ring CVE. Men de har fått ett underlag för det samtalet som gör att det är svårt att bedöma behovet. Och då kan vi ibland säga, ja, men du kanske ska ta en kontakt igen med kollegorna och sätta dig ner och göra lite mer research kring vad har hänt, när har hänt, hur ofta har det inträffat, vilka är involverade, vad har ni gjort för någonting. Och när vi får den här informationen och har den på plats, då träffas vi i stödteamet. Och så stämmer vi av våra olika kompetenser i teamet och gemensamt resonerar kring behovet. Jag hör det här, jag hör det här och så tar vi fram ett underlag för att identifiera ett stöd. Och sen brukar vi också hjälpa till med att det finns oftast ett lokalt stöd i kommunen. Det finns någon form av resurs eller kontaktyta och den försöker vi också hjälpa till med att den också involveras i arbetet. Och när det gäller stödet så vi kan ge stöd via telefon eller att vi kör ett digitalt möte eller så kommer vi ut på plats och vi åker jättegärna ut och möter yrkesverksamma liksom i den verklighet de är i. Och vi är ju dessutom kostnadsfria så oavsett vilken lösning man väljer så får man stöd.
Tack Marcus. Det låter ju som att ni har en väldigt flexibel approach till de här ärendena som kommer in. Och då tänkte jag fråga dig Elias, om man försöker konkretisera det här mer som Marcus berättade om, hur kan du ge lite mer kött på benen?
Ja, vi brukar dela upp vårt stöd egentligen i två olika delar. Dels det operativa men också det strategiska. Så till exempel så består våra insatser och förändras utifrån de olika behoven och de lokala förutsättningarna. I vissa ärenden så kan vi stötta en hel organisation och våran del kan bli ganska kort eller längre men också mer avgränsad. Medan i andra fall så behöver vi kliva in och vara aktiva över en längre tid. Vi anpassar oss till situationen. Det som vi menar med operativt stöd är att till exempel att vi kan stötta en skola med ett elevärende eller en socialtjänst med en orosanmälan. Och det kan också omfatta rådgivning i att bemöta en individ där det finns oro eller misstanke för våldsbejakande extremism.
Jag tänkte bara fråga, hur ser det ut med åldrar här? Stöttar ni både barn ärenden där det handlar om personer som är under 18 år och sådana som är över 18 år.
Vi stöttar alla oavsett. Det enda kravet är att det är en yrkesverksam som hör av sig till oss. Sen så arbetar vi aldrig direkt med individärendet, utan vi ger stöttning i andra aktörer som kanske arbetar mer med individer. Men vi har ju också det som kallas för strategiskt stöd. Som innebär att vi kanske till exempel hjälper en kommun eller arbetsplats att ta fram en lägesbild eller en struktur för arbetet mot våldsbejakande extremism. Och ofta så försöker vi hitta arbetsformer som en del av den ordinarie strukturen i det arbetet. Till exempel att få upp någon form av introduktionsutbildning eller ta fram en kunskapshöjande del kopplat till ärendets innehåll och karaktär. Men vi menar också att man ska försöka få en förståelse för fenomenet som man hanterar. Så att vi kan börja från scratch egentligen och arbeta oss uppåt och ta tag i frågan. Och som du sa, vi ger stöd i ärenden med 20 plus och vuxna. Men de flesta handlar om under 20 år och ganska ofta under 18 år.
Tack Elias, du kommer lite längre fram i podden prata om några konkreta ärenden som ni har hanterat. Men för att sammanfatta så, ni jobbar både på individnivå men ni jobbar också på att ge hjälp på strategisk nivå och ni jobbar med ärenden som det är både barn och vuxna.
Precis, och för förtydligandet så har vi ingen myndighetsutövning utan vi arbetar hela tiden anonymt med de här personerna.
Precis.
Vi är inte intresserade av några namn eller personnummer.
Och det pratade vi om i förra podden, just det här med sekretessen. Marcus, du ville säga någonting.
Ja, men ett exempel på vad vi gör just nu, det är att vi exempel just nu jobbar med strategiskt stöd i en kommun. Och i den kommunen kommer vi att jobba under hela våren. Mm. Alltså under ungefär 5 månader med både att fylla på kunskapen, att också jobba med ärendehantering, lokal struktur och öka förmågan att hantera med komplicerade ärenden som är. Det är ju, vi gör ganska mycket ifrån att bara, både svara i telefon och faktiskt åka ut på planerad verksamhet.
Ni åker hiss mellan de olika perspektiven kan man säga. Från individ till ända upp till den strategiska nivån och sen ner igen. Och kanske stanna på någon mellannivå också. Då tänkte jag fråga dig Marcus, med tanke på att Center mot våldsbejakande extremism har i uppdrag att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet, kan man bara höra av sig till mobila stödteamet om det handlar om ideologiskt motiverade ärenden?
Nej. Och vi har som princip att ge stöd även om det ideologiska motivet är otydligt. Och det här blev väldigt tydligt för oss när antalet ärenden med unga inom skolan ökade under 2022 och 2023. Vi fick mycket samtal från skolor och det var oftast fråga om en svår, tydlig ideologi som det kanske inte ens fanns en ideologi i det som man såg från skolan från början. Och där kunde vi jobba under längre tid och stötta skolan. Och ibland så kunde man identifiera en ideologi efter en tid. Men i vissa ärenden så var det en ensam person, ensamagerande person som skapade oron. Och det ligger väl inom ramen för vårt uppdrag att både jobba med ideologiskt och med ensamagerande. Så att det har vi lärt oss. Och vi brukar beskriva omfattningen av våra möjligheter att ge stöd. Att vi kan ge stöd allt från 10 minuter i ett samtal i telefonen. Vilket kan lösa en del till att vi kan jobba i 2 år i en kommun med ett ärende.
Mm. Och just att att det är väldigt överlappande problematik som ni ser. Att det kan ibland vara psykisk ohälsa som yttrar sig ideologiskt. Men det kanske egentligen handlar mer om psykisk ohälsa än ideologi till exempelvis.
Ja, och det blir orimligt för en kommun att veta och kunna allting. Och en skola definitivt, så att här behöver man gå in och jobba en tid och nysta i vad det handlar om för någonting.
Ja. Så man kan vända sig utan att veta på förhand om det finns en ideologisk koppling och be om hjälp?
Absolut, och just det där, vet man inte så ska man definitivt höra av sig till oss så att man kan få hjälp och stöd med det.
Elias, vi sa tidigare att du skulle berätta lite om några konkreta ärenden som ni har jobbat med i mobila stödteamet. Skulle du kunna utveckla det?
Absolut. Vi får ju in en mängd olika typer av ärenden, även om det som Marcus säger handlar mest om skolor nu för tiden. Vi stöttar ju yrkesverksamma i alla möjliga frågor och ett ärende kan se högt och lågt ut egentligen då. Det ser också olika ut beroende på vilken typ av kommun det är eller vilka typ av resurser de har. Ibland så har vi också ärenden med mer konkret oro där det finns kanske uppgifter om vapen eller våldskapital och så vidare då. Men de två ärenden som vi har valt att ta fram idag, det hoppas jag ska vara lite mer generella och kunna belysa även på den typ av oro som vi får in ifrån personal och andra typ av yrkesverksamma. Och det första handlar om en ung elev i högstadiet som på ganska kort tid har förändrats. Det är en lärare på skolan som upplever en förändring hos eleven. Från en relativt öppen person till någon som avvisar kontakt och har ganska starka åsikter. I klassrummet så är eleven aktiv när vissa ämnen och frågor diskuteras, medan i andra ämnen så tenderar eleven att sitta tyst eller kanske inte ens delta på lektionerna. Skolpersonal då ser att personens anteckningsböcker är nedklottrade med olika sifferkombinationer och olika korta texter och namn, men också typ texter som dö, alla ska dö, jag vill dö och så vidare då. Och när skolan kontaktar hemmet så visar det sig att eleven tillbringar en stor tid vid datorn på olika spelplattformar och chattkanaler och också spel. Mamman berättar för skolan att hon då är sällan inne på rummet. Varken mamman eller pappan är oroliga utan tycker att skolan överdriver. Och skolan väljer då att höra av sig till oss efter att en kompis till eleven berättat för sin pappa om att han har fått titta på videos med grovt våld tillsammans med eleven. Och detta når då skolan via kompisens pappa. Och det första vi gör då när det här caset kommer in till oss som kommer in via telefonen är att lyssna på skolans oro. Ofta så handlar det ju om skolpersonal som möter en enorm mängd olika elever, och det finns ofta en erfarenhet av att möta elever som är på väg in i destruktiva miljöer. Det kan handla om suicid, det kan handla om kriminalitet eller missbruk eller annan typ av destruktivitet. Men just det här så tenderar magkänslan att förändras på något sätt, och den magkänslan tycker vi är värt att ta på allvar. Vi brukar då fråga om det finns personal på skolan som eleven kanske är extra fäst vid, och om de kan vara ett stöd, kan liksom tyda sig eleven till någon. Finns det också en oro för eleven bland andra skolelever eller annan typ av skolpersonal? Hur hanteras det? Är det något vi behöver lägga vikt vid? Ibland i sådana här fall så kan det vara så att det är liksom lite uttalat nästan att det är den här eleven som kommer begå hemska våldshandlingar. Men så var det inte i det här fallet. Det som vi sen tipsar om är att använda sig av vårt metodstöd och prata med eleven om vad som händer och hur skolan uppfattar det. Men också prata med föräldrarna om skolsituationen och oron. Vad ser de hemma till exempel? Och eftersom att skolan är orolig så tipsar vi också om att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Och sen så planerar vi tillsammans med skolan en kunskapshöjande digital utbildning för skolpersonal helt enkelt.
Elias, du nämner metodstöd, CVS metodstöd. Vad är det för någonting?
Precis, då brukar vi hänvisa personalen att gå in på hemsidan skolattack.se där vi har tagit fram ett stöd just i arbetet när man upplever att det finns oro för individer.
Med då frågeställningar,
ja, precis,
som man kan ställa till.
Frågeställningar och vägledning och kontaktvägar och så vidare.
Är det såna här sårbarhetsfaktorer då till exempelvis?
Det skulle kunna vara det. Mm. Sen så har jag ett exempel till som handlar om våldsbejakande islamistisk extremism. Det som kallas för VBI. Och det samtalet kom in från socialtjänsten som hörde av sig till oss efter att de hade fått in en orosanmälan angående en tonåring. Och det gällde då en kille som misstänks vara radikaliserad och på väg in i våldsbejakande islamistisk miljö. Han har bott i Sverige i några år tillsammans med hans pappa och hans syskon. Och den senaste tiden, i en ganska kort tid, några månader, så vill eleven inte längre ha några kvinnliga lärare och han har svårt att hantera skolan. Han har också börjat prata om att han vill strida för islam samt att han är villig att döda i Guds namn och till viss del liksom, som även uttrycker en längtan till paradiset. Pappan tror då, enligt vad vi uppfattar från SOS, att pojken kan bära på hämndkänslor och trauma från upplevelser i hemlandet. Bland annat så ska hans mamma ha dödats där av beväpnade män. Och socialtjänsten beskriver pojken som ganska vilsen och sökande och att han spenderar mycket tid på sociala medier och i olika chattgrupper. Och det finns egentligen ingen information om att pojkens tankar eller idéer kommer från yttre påverkan. Och pappan beskrivs som engagerad men inte orolig. Och då väljer vi att hänvisa socialtjänsten till att kontakta polis med upplysningen om att eleven uttrycker en vilja om att resa och döda i Guds namn. Men också att socialtjänsten ska arbeta vidare med insatser i linje med KBT-terapi för att förbättra hälsan och välmåenden hos tonåringen. Men också att även här då använda sig av det stöd vi har som samtalsstöd med pojken då för att stärka pojkens skyddsfaktorer. Och ett exempel var att den här pojken var väldigt intresserad av sport och höll på med boxning och att man då liksom skulle fortsätta utforska boxningen då. Och CVE deltar här med tillsammans med polis och skolan och socialtjänsten i ett möte på skolan som rektorn kallas till. Ja, Jenny.
Det här samtalsstödet med eleven, det är alltså ifrån, det är inte CVE som håller i det samtalsstödet, utan det är då
socialtjänsten som håller i det. Absolut.
Bara för tydliga.
Vi möter aldrig individer. Nej. Så. Och vi ber också socialtjänsten att utreda behovet av stöd till familjen där. Och det som är signifikant för båda de här frågorna är att det innehåller egentligen inga vapen, det är inget konkret eller riktat hot och inget våld. Och den ideologiska kopplingen är ganska otydlig, även om det går att ana en viss riktning. Men ändå så skapar dessa ärenden en ganska stor oro bland de yrkesverksamma i båda fallen. Och då tror jag att det handlar väldigt, väldigt mycket om den här magkänslan då, att det är någonting som inte riktigt känns igen och någonting ovant. Och det är väl därför det är bäst att hantera detta på allvar och också koppla in rätt aktörer i rätt del och genom att samarbeta då. Och det råd som vi nästan alltid ger, det är att använda ordinarie struktur. Skolan ska vara en skola och göra sin del i arbetet. De ska inte bedriva underrättelseverksamhet. Men de ska våga prata med unga som det finns en oro kring. Och utforska vad som ligger bakom och vidta diverse åtgärder. Låt polisen vara de som gör en bedömning huruvida det finns en avsikt och förmåga och eventuella risker. Och att göra en ordentlig orosanmälan uppmanar vi till socialtjänsten och låt dem utreda. Och där kan man också använda våra stödmaterial som finns på vår hemsida.
Precis, och det här med rollfördelning är ju någonting som vi från CVEs sida ofta tar upp. Hur viktigt det är att man inte går in på någon annan aktörs område, utan man ska göra det som man är bäst på. Och sen den här typen av ärenden kan ju vara ganska sällan förekommande, så att just att vända sig till CVE som har en större erfarenhet att möta de här ärendena kan ju också vara lugnande i min bild.
Absolut. Och som Marcus var inne på innan, vi låter inte de som ringer in göra en bedömning huruvida detta är en speciell miljö eller den här ideologin, utan om det finns en oro för något som skulle kunna vara våldsbejakande extremism så kan man absolut höra av sig till oss.
Marcus, jag tänkte ställa en stor fråga till dig. När det gäller våldsbejakande extremism, vilken är den största utmaningen framöver när det gäller CVEs operativa stöd, som du ser det?
Ja, det är en stor fråga. Det jag ska ta upp nu kanske inte är den största utmaningen, men det är en utmaning när det gäller just vårdkedjan, framförallt för barn och unga i Sverige. Och jag väljer att lyfta fram dem särskilt. Naturligtvis behöver även vuxna individer rätt bedömning kring vård och stöd, men barn kan inte ge samma ansvar för sin situation. Vi ser i stödteamet hur det finns ett ökat behov av placeringsformer som kan möta upp ett vårdbehov. Både för de som döms men som är minderåriga och uttrycker VBE. Ordet radikalisering är stort och svårt. Och det är inte alltid det handlar om en tydlig sådan, utan mer snarare att man uttrycker extrema åsikter som man inte har gett utrymme att få ventilera på något sätt. Alltså, någonstans måste du få prata om även det som är jobbigt och krångligt. Och det forumet måste finnas. Någon slags ventil. Och att det också hjälper till att man får navigera i de frågorna, så att säga. Vi kan många gånger, om man tänker vad vi har mött i olika samtal, mött en stressad yrkesverksam som har ett ärende som de tycker bara är jobbigt för att det som sägs inte passar in i ens personliga värderingar. Men då måste man möta det också och ta det samtalet och utforska det. Det vi tror att det är viktigt kopplat till. Alltså den vägledningen i ventileringen är också som vi ser att man behöver ha. Alltså att hantera världens orättvisor och konsekvenser och val av handlingar, både historiskt som nutid. Det här behöver finnas ett stöd i att navigera i på något sätt. Va? Och jag kanske ska förtydliga kopplat till beroende på vem som lyssnar på det här. Men VB står ju för våldsbejakande extremism, och det är ju lätt att vi slänger oss med de här förkortningarna. Men våldsbejakande extremism alltså står VB för. Vi behöver också nå psykiatrin i de här frågorna och det stöd och de kompetenser som finns inom den. Vi ser hur barn och unga far illa och vi behöver få en kontaktyta och jobba mer där. Det blir jätteviktigt. Och det är lika så, en annan utmaning som vi ser, det är det här med att få samverkan, att bli samsyn. Att inte bara bli prat runt ett bord och att man delar lägesbilder, utan att man ser vidare på vem som gör vad och man kan tänja på sin gräns lite här och där. Vi pratar ju hela tiden om gränsdragning och rollfördelning. Men ibland finns det en liten glipa emellan olika roller och där behöver man täppa till. Vem tar ansvar idag? Vem tar ansvar på lördag? Och vem tar ansvar?
Så det inte blir det Svarte Petter?
Ja, Svarte Petter funkar liksom inte. Utan det är upp egentligen alla vinner på att man reder ut rollerna och är tydliga med dem. Och sen ser vi naturligtvis att det är stor skillnad i Sveriges olika kommuner och deras förutsättningar. Större städer, kanske mer erfarenhet och andra strukturer, mindre orter, ja, helt andra förutsättningar. Men det vi ser är en otrolig professionalism och att man vill ta i frågan. Men man ska inte behöva kunna allt om extremism, utan här ska man kunna få, finns det stöd att få liksom i på olika sätt. Va? Vi ser också hur man har kommit mer eller mindre långt i hantering av sekretess. Det beror egentligen på sig, hur trygg man är i den och vilka erfarenheter man har. Sen kan vi också se på utmaningen att vi ibland blir storstadsfokuserade i att titta på problematiken. Det blir liksom så här, det blir lite Mälardal, det blir lite södra västra liksom Sverige, och sen tittar man på större områden. Och vi behöver lyfta blicken och titta på även andra delar av Sverige. Det är jätteviktigt att ge, alltså det här med samarbete på lokal nivå för att fatta beslut på rätt grunder. Här behöver vi jobba mer, och det är, vi är medvetna om det och tänker på det här hela tiden. Vi jobbar vidare med att hitta de här formerna för det här. Och sen är det viktigt att man är ödmjuk när det gäller att ansvaret som är i de här frågorna är ja, det är en utmaning. Det finns, man måste liksom ta i det här på stort allvar och samtidigt orka med frågorna över tid.
Jag håller verkligen med dig om att det här med storstadsfokus, att det är så viktigt att titta på hela Sverige som har 290 kommuner, och därför så var det ju bra att CVE förra året gav Strömsunds kommun pris som bästa förebyggande kommun för det arbete som de har gjort. Och de har ju båda haft problem med högerextremism och islamistisk våldsbejakande extremism i Strömsunds kommun i Jämtland. Och det var ju ett sätt att just lyfta det här, att det här är en problematik som även finns utanför våra större städer. Jag vänder mig till dig, Elias, när vi pratar om det här med utmaningar när det gäller CVEs operativa stöd. Har du någon reflektion?
Jag tycker att Marcus gav en väldigt tydlig bild på flera av de utmaningar som både han och jag ser. Jag tror att dels finns det liksom en utmaning i de här begreppen. De kan ha olika typer av substans, och vissa av dem kan vara ganska filosofiska. Radikalisering för mig kan vara en grej för dig. Och detsamma gäller egentligen extremism eller det här begreppet som kan vara lite luddig med magkänsla och så vidare då. Men där tror jag att det finns en utmaning i att ibland tar man inte det på allvar. Eller ibland så kanske man tar det på väldigt stor allvar. Inte för att vi så ofta ser det, men jag kan tänka mig att man kan göra det på andra platser. Jag tror att i det här fältet som vi är i, och speciellt i det som är det förebyggandet, så är det viktigt att inse att egentligen alla yrkesverksamma har ett ansvar i det förebyggande arbetet. Och att alla har liksom en roll att se till att elever och ungdomar eller andra föräldrar också inte ska falla in i destruktivitet, och att man tar det ansvaret på allvar.
Mm. Jag tänkte, Marcus, tiden rinner på här. Har du några avslutande reflektioner när det gäller det här ämnet?
Ja, någonting som vi ofta återkommer när vi jobbar med stödverksamheten, det är att vi möter ganska många ensamma yrkesverksamma, ensamma rektorer. Det är någonting vi har sett lite för mycket utav. Så jag tror min första reflektion är, sitt inte själv, som är en viktig del. Vi funderar också emellanåt om det, att det är lite tyst i stödtelefonen. Vi vill ju gärna att det ringer, vi vill ju gärna att man hör av sig. Och vi brukar reflektera över vad det beror på. Och är det för att det funkar, eller är det för att man är ensam och inte vet vad man ska höra av sig någonstans? Jag tänker det där är, vi tänker den tacken ofta, för vi vill inte att man ska sitta där och hantera någonting komplext själv. Och vi tillför att bidra och göra skillnad. Och att man som yrkesverksam alltid ska våga tänka, liksom, att gör vi rätt saker här? Och vad kan jag få stöd i att liksom tänka ännu mer och ännu djupare? Och vi vill ju också vara en tillgång, och vi jobbar med vår egna interna utveckling. Gör vi rätt saker? Vilka metoder använder vi? Vilka arbetsformer har vi? Och vilka lärdomar vill vi sprida vidare? Och det är det vi också tycker är kul att göra. Vi trivs ju med det och vill fortsätta att jobba med det. Vi kan ju också bidra med att hjälpa yrkesverksamma runt om i Sverige att sno och glo. Som är på liksom ett sätt att inte uppfinna hjulet själv, utan att det finns möjlighet
sno
att
sno och glo.
Ja, men jag snor det här av tidigare. När jag jobbade i en kommun så var det en kommunstyrelseordförande som använde det hela tiden. Jag tycker det är bra, för att vi riskerar hela tiden att hitta på saker själv. Uppfinna hjulet och komma på fiffiga lösningar. Och det vi kan göra är att föra över olika arbetssätt mellan kommun och yrkesverksamma. En liknande kommun som er gjorde på det här sättet. Kan det vara någonting för er? Sen är vi väldigt försiktiga med att säga var information om vilka kommuner det handlar om. Men tankarna och exemplen kan vi sprida.
Det här best practice man brukar prata om.
Ja, men absolut. Va? Och att man kan få lite inspiration i att jobba med det vidare med frågan. Det är ett sätt också att hitta en hanterbar nivå för den lokala, framförallt för kommunen. Och det är ju så att människor bor någonstans, och det är ju i en kommun. Och det glömmer vi ofta bort. Även de mest komplexa ärenden vi hanterar i Sverige, de bor någonstans.
Elias, har du någon avslutande reflektion?
Ja, jag har egentligen två saker som jag skulle vilja passa på att trycka på nu när jag har möjligheten. Dels är det närvaron. Att man som yrkesverksam ska vara nyfiken och ha en närvaro när det kommer till det digitala, kanske framförallt att ha samtal med ungdomar om vad de gör på nätet och vad de ser på nätet. Inte snoka, utan mer ett engagemang kanske för vad som sker och ett intresse för vad som sker på internet. Både på sociala medier, men också i diverse liksom, chattforum eller plattformar, men också spel. Och sen det här med magkänsla avslutningsvis. Vi möter ju enorm mängd personal och yrkesverksamma, och inte minst skolpersonal. Och vi ser där att det finns en enorm erfarenhet av att möta och hantera individer på väg in i destruktivitet och destruktiva miljöer. Men när det är den här magkänslan som man får, att något inte stämmer eller att det känns märkligt eller annorlunda kring en individ, ta det på allvar. Hör av det till oss, eller hör av det till din chef eller annan personal som kan hjälpa dig att reda ut där.
Så, då är den här podden snart slut, och då skulle jag vilja tacka Marcus och dig Elias för att ni var med här idag. Och om jag ska våga mig på en sammanfattning så här på slutet, så kan man säga att det är en mycket låg tröskel för att ta kontakt med CVEs mobila stödteam, och man kan vända sig till er, oavsett om det är ett barn eller en vuxen man är orolig för. Och det är yrkesverksamma, inte allmänheten som kan vända sig, utan man är yrkesverksam. Men man kan också vända sig till er om man vill ha hjälp i mer strategiska frågor, hur man ska jobba mot våldsbejakande extremism i en kommun. Så att det är alla typer av ärenden som man kan höra av sig till. Och att ni jobbar väldigt flexibelt.
Det gör vi.
Precis. Och om man är yrkesverksam då och vill komma i kontakt med er, så kan man gå in på vår webbplats cve.se. Där hittar man mer information. Och man kan också ringa 08 527 44 290. 08 527 44 290. Vardagar under kontorstider. Och då är det alltid någon som svarar i telefonen fram till klockan 3 i varje fall. Tack för att ni har varit med, och tack till er som har lyssnat.